Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi har denna vår ett betalt samarbete med Vårruset. Och Jessica, är inte Vårruset det perfekta sättet att starta löpsäsongen 2024 på?
Det tycker jag verkligen att det är. Vårruset är ju den ultimata vårfesten, Sveriges största motionsturné för tjejer. Här finns det något för alla. Oavsett om man är en ensamvarg som vill utmana sig själv eller om man vill dela sin energi i ett lag med 5 stycken kompisar eller kollegor, så väntar 2,5 eller 5 härliga kilometer.
Och Vårruset går på en massa olika orter runt om i Sverige mellan den 13 maj och 13 juni från Malmö till Luleå. Och i år så kör dessutom det nya Vårruset-initiativet tillsammans med Tjejzonen, som är Sveriges största stödorganisation för tjejer. Och de vill ändra på att nästan var fjärde tjej mellan 16 och 29 år lider av psykisk ohälsa.
Ja, och du och jag, Lovisa, vi vet ju att rörelse och mående hänger tätt ihop, och därför så är vi glada att i samband med årets Vårruset-turné så kommer 500 000 kronor att doneras till Tjejzonens verksamhet. Och det gör ju förstås att fler tjejer kan få stöd.
Grymt. Spring för alla tjejer helt enkelt. Jag själv, jag kommer att springa med alla mina systrar. Det ska bli så kul. Kanske är det ett tips till någon annan som också kanske har en syster eller två eller flera som man vill springa med.
Mm, och jag kommer också springa tillsammans med Fanny från min andra podd Not Funny Anymore. Så häng på ni också. Med koden VR2024 så får våra lyssnare 20% rabatt på anmälan. Och det gäller både för lag och individuell anmälan. Och kom ihåg att din anmälan är viktig, inte bara för dig själv, för den gör som sagt också skillnad. Tillsammans skapar vi förändring.
Exakt, så spring in våren tillsammans med Vårruset.
Vi säger stort tack till Vårruset.
Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på Craft.
Ja, det är vi. Och vi har ju flera gånger testat både skor och kläder från Craft de senaste åren.
Och våra lyssnare vet ju såklart numera att Craft gör grymma löparskor.
Det gör de verkligen. Och nu i april så har vi haft förmånen att få testa deras löparsko Nordlight Ultra. Först och främst, Lovisa, hur snygg är inte denna sko?
Vi snackar godis. Det här är ögongodis. Alltså, jag skulle nog säga att de till och med funkar på röda mattan. Jag har föreläst i mina idag. Craft är grymma på design och färg. Men nu, det är ju ändå så att det handlar ju mer egentligen om funktion än snygghet. Men vi måste ju ändå liksom trycka på snyggheten.
Ja, alltså det är ju faktiskt inte oviktigt. Du vet, jag är ju väldigt mycket för att det måste vara snyggt när man tränar. Så är det. Men jag har testat skon och jag skulle säga att det här är en okomplicerad sko, tycker jag. Det är en premiumsko för alla oss som gillar att springa. Och jag tycker den funkar bra på asfalt, den funkar bra på grus och på skogsstigar. Det är härlig, bra fjädring i skon.
Snabb, lätt löpning, grym stötdämpning. Det är nog liksom min sammanfattning vad den här skon handlar om. Jag upplever den som väldigt stabil, trots att den är jättelätt. Alltså det känns som att den inte väger någonting. Vad skulle du säga att du gillar mest med skon?
Ja, men jag gillar nog ändå att det är så bra stötdämpning, för jag springer ju mycket på asfalt och jag har ju problem med mina fötter och ben och så jag behöver verkligen den där stötdämpningen. Och den var också väldigt skön från dag ett. Jag fick inga skavsår eller någonting, och det gillar man ju.
Ja, man vill ju kunna ta på sig skon och bara köra.
Exakt.
Jag gillar också den här responsen från sulan. Jag gillar ovandelen. Det är som ett tunt mesh-material. Det är väldigt mjukt och det är smidigt. Och det som jag uppskattar att också är ventilerande. Tunn plös, så det är ingenting som håller på och trycker ihop sig.
Exakt, och så kan vi säga igen att de är också grymt snygga. Som en liten, liten karamell, och det är viktigt. Ett tips från oss är att ni kanske går upp en halv storlek eller en storlek från era vanliga löparskor, för att de är lite mindre i storlekarna. Jag har till exempel 40 och jag har normalt sett 39.
Och jag har gått upp pyttelite grann. Och med koden Lovisa25 eller Jessica25 så får du nu hela 25% på hela sortimentet på craftsportswear.com.
Och det är ingen dålig rabatt, och passa nu på att matcha några snygga kläder med de här snygga skorna. Koden gäller på ordinarie priser inom EU och gäller fram till den 5 maj.
Vi säger stort tack till Craft. Nu ska i alla fall jag ut och springa.
Härligt, nu kör vi. Tack Craft.
Det är tisdag. Tisdagar betyder ett nytt avsnitt av Träningspodden. Och den här gången så är jag Jessica Almenäs i Stockholm. Lovisa Sandström är i Stockholm. Det händer inte så ofta. Vi är inte på samma plats dock, men i samma stad.
Ja, jag tror nästan det är första gången på väldigt länge.
Ja, vi åker ju runt och flänger och far. Jag åker ju mest och flänger till Tyskland, som inte är så supersexigt kanske. Men du, din lilla rackarunge, du var ju i Thailand och gottade i min sand.
Ja, men är det nästan lite jobbigt, för jag har nog blivit beroende
av att åka iväg till solen och ha det gött. Alltså, det är ju lätt att bli det. Det händer,
ja, men
ju det.
Det är nog den dyraste drogen jag någonsin kommer bli beroende av. Vi landade i måndags morse och chocken, alltså vi pratar 40 graders skillnad.
Ja, det har ju inte varit något superväder här i Stockholm kan jag säga.
Idag så snöade det.
Det snöade i helgen också. Jag skulle vara fotbollsmorsa, hänga med Jack på fotboll. Hade min kille här från Tyskland, så han var också tvungen att hänga med helt enkelt. Står man där ute, ska kolla på matchen, börjar med att det ösregnar. Sen börjar det baske mig både hagla och snö. Jag var inte supernöjd.
Tvingar ut ungarna att spela.
Och stackars Jack, han hade inte hittat sina sådana här långkalsonger som man har under fotbollsshortsen. För att det är ju inte så kul att spela i shorts liksom när det är kallt. Så han sprang runt där i shorts bara. Någon tunn liten tröja, han hade ingen mössa, inga vantar. Och axlarna uppe vid öronen. Alltså den ungen, han frös så mycket. Och jag var den pinsammaste fotbollsmorsan i hela världen. Jag tänkte ju skrika så här: ta på dig en tröja Jack, men det gjorde jag inte. Men istället när de skulle slå en hörna, Jack är ju då snart 11, så en del saker är ju liksom pinsamma. Och när de står uppställda och ska slå en hörna, då ser jag så här, han har inte knytit sin ena sko. Så då skriker jag över hela plan: knyt skon Jack! Alltså Jack tittade på mig med en blick som kunde döda. Han bara, efteråt bara, mamma, det här var så pinsamt.
Men barnen ska ju härdas. De ska ju lära sig att det är kallt. De ska lära sig att det är jobbigt att träna.
Jo, men då känner man ändå så här, åh stackars liten. Alltså han frös ju så, då får man ju såna här kycklingmamma-känslor. Att jag fick verkligen hålla i mig för att inte springa bort och klä på honom.
Men hur mysigt var det efteråt?
Alltså efteråt var ju han så kall unge så han kunde ju inte ens klä på sig. Hans fingrar hade ju typ domnat bort. Så jag sa till honom, klä på dig överdragskläderna nu, när de skulle ha någon sån här samling. Han bara, det går inte, men jag kan inte röra mina fingrar. Så stod han där och huttrade hela samlingen också. Då fick jag också sitta på mina händer för att inte gå fram och handgripligen klä på honom. Det kan man inte göra med en 11-åring, för det, det är ju inte så coolt inför kompisarna, va?
Men blev det varm choklad sen? Och varm dusch?
Ja, sen blev det ett besök hos hans moster Jenny som han avgudar. Så det var han väldigt nöjd med.
Vann de matchen?
Nej, de torskade också med typ 6-1 tror jag. Så att det var ju också en bidragande orsak till att det var inte så kul. Nej, fy 17 gubbar. Nej, men då förstår du att det har inte varit så härligt att vara här hemma. Så jag fattar att du längtar tillbaka till Thailand. Det är ju ingenting orimligt i det.
Nej, och jag kan ju säga att jag har redan... Det är helt som min drog. Den går ut på att alltid ha en ny resa bokad när jag åker hem. Så att jag är väldigt glad och tacksam över att i slutet av på november så åker jag tillbaka med en ny grupp till Tanja Pura och Pucket. Så att jag tänker inte klaga. Jag gör verkligen inte det. Men jag skulle gärna vilja flytta upp hela Stockholm, alla mina kollegor, min familj. Och så tar jag dem, flyttar hela vägen ner till Thailand och släpper ner dem mitt i Pucket som en egen liten koloni där.
Det är som jag vill göra till Kalifornien.
Man vill liksom inte gå miste om sitt sammanhang, nätverk, affärer. Men man vill liksom ha lite varmare, lite mer tillåtande miljö.
Ja, men sol varenda dag. Tänk vad det skulle göra för livet. Jag har faktiskt också bokat en resa nu. Bokat sommarens första resa till Los Angeles.
Ooh.
Ja, det ska bli så härligt. Patrik och jag ska åka dit, så...
Vad då första?
Superskej. Nej, men jag ska dit två gånger.
Jaha, ja. Vad har du för droger?
Jag älskar ju LA, vet du. Så att ena gången ska jag dit med Patrik. Vi ska kombinera semester med lite jobbgrejer, tänkte vi.
Och nakenhike.
Nakenhike kan det ju bli. Det är inte omöjligt om han går med på det. Det har jag svårt att tro. Men vi får väl se om jag kan lura med honom. Och sen så tänkte jag faktiskt åka dit med barnen en andra gång.
Ja, vad spännande. Mm. Jag vet att man kan ju flyga direkt med SAS nu, så man inte behöver mellanlanda.
Ja, men precis. Det är ju superhärligt, verkligen. Så att det har ju gjort att det blir att Los Angeles har blivit lite mer tillgängligt, faktiskt.
Ja, jag har aldrig varit på västra delen av USA. Jag har i princip bara varit på Manhattan, så att jag har en del av USA att utforska. Men jag är lite, just det här att det är så extremt långt att flyga och att det, man måste vara bilburen där Los Angeles, säger ryktena från de här pessimistiska svenskarna och säger, nej, Los Angeles, nej, det är inte bra. De måste åka bil överallt.
Men alltså, det är ju inte en sån stad som vi är vana vid, att man liksom traskar runt och det finns något litet gulligt centrum och här är vi gamla stan och man kan gå liksom över hela stan som man kan göra i Stockholm. Man måste ju åka bil och man ska röra sig långt i LA, men man kan ju också bara parkera i Santa Monica eller Venice eller Malibu eller något sånt ställe och så är man bara där och hänger, och då behöver man ju ingen bil. Det är hur soft som helst. Jag hade ju ingen bil när jag var där senast. Klarade mig alldeles utmärkt med lite Uber och grejer.
Men jag har faktiskt Santa Monica på min bucket list. Och de här ringarna. Nere på stranden så finns det ett jättekult utegym.
Ja,
och så har de såna här ringar som man kan liksom köra såna här monkey. Man liksom tar fart och så byter man ring i luften. Så som de gör på gladiatorerna.
Jag vet, jag såg det. Jag
det blev är min sugen. Bucket list.
Jag blev så sugen på det där gymmet. Men vet du vad problemet var? Typiskt Kalifornien. Det var ju så himla mycket flashiga, snygga, vältränade människor som var där. Superbruna och muskliga. Inte 17 vågade jag gå dit med mina spaghetti. Det är ben och armar.
Nej, Jessica.
Nej, men på riktigt. Jag kände verkligen så här, nah.
Det var inte inkluderande stämning, tyckte du?
Jo, det kanske det var. Det var nog något som jag själv inbillade mig mer, tror jag.
Faller man får tvinga upp dig, daska dig på rumpan och lyfta upp dig så du kan hänga och svänga lite grann. Så bara hålla underkroppen när du ska byta grepp till nästa ring. Så lyfter han underkroppen så att du ska få lite avlastning.
Men hur tungt är det där egentligen? För att jag undrade nämligen det när jag såg gladiatorerna också häromdagen. Ungarna älskar gladiatorerna, så vi kollar alltid på det. Och då hänger de ju också i ringar och håller på. Hur tungt är det liksom att svinga sig från ring till ring?
Nej, alltså det, om man är van att hänga så är det inte så tungt. Men det är just det här att vuxna människor inte hänger längre. Nej. Barn hänger ju hela tiden i klätterställningar, i fotbollsmålen. De är jätteduktiga på att hänga. Så barn klarar det där mycket bättre än vuxna. Och om man tänker sig att man inte har en gladiatormotståndare, då är det ganska enkelt om man bara får skjuts på kroppen. Men det är ju det att vi kvinnor har ganska tunga underkroppar och vi är inte vana att hänga, och då blir det ganska tufft. Men jag tycker sånt där är superroligt.
Jag tycker det värsta med hängandet tror jag är att man får ont i händerna.
Ja, och det är ju för att vi inte är så vana att hänga. Vi körde en hinderbana på hotellet i Tanjapura där vi var. Så hade de en hinderbana där man ska välta däck. Och det var klättra i rep. Och det var såna springa i däck. Det är riktigt sån här, de kallar det för assault course. Alltså du vet såhär förolämpningsbana. Det tyckte jag var ganska roligt.
Förolämpningsbana, varför då?
Nej men alltså det är svårt att gå in och äga på en sån bana. För det var ganska hög svårighetsgrad på vissa hinder. Ja. Men då har de en monkey bar. Där det är liksom som en stege som ligger ner fast upp i luften. Alla utegymmen brukar också ha sån här. Och är man på utegymmen i Sverige, då är de ofta i trä och ganska så tjocka. Alltså det är ju en fail om man vill få dit barnfamiljer och typ hälften av Sveriges befolkning som är kvinnor. Därför att kvinnor har inte tillräckligt stora händer för att hålla runt de här handtagen. Men på Tanjapura så var det som stål istället och mycket, mycket smalare. Typ som det är på barnens klätterställning.
Ja, just det.
Så du vet alla som bara, nej jag kan inte det här. Nej gud, jag vågar inte ens prova. Så liksom fick man mana på lite grann i gruppen. Och alla klarar det. Alltså verkligen bara, så fort greppet funkar och inte gör så ont i händerna, då orkar man sin egen kroppsvikt. Så jag tror att man failar om man tänker sig att ja, men här är en man 90 kilo stora så här, byggarbetarlabbar som ska hålla. Därför att de kommer inte träna på monkey bar ändå. Det är ju liksom vi tjejer som tycker det är kul med den här typen av träningen. Det är vi som ska ha liksom vara normen när man sätter mått på klätterställningarna för vuxna, tycker jag.
Jag är ju lite så kinkig med när det gör ont. Alltså, jag skulle nog behöva handskar.
Du är glam-tränare.
Ja, men jag skulle nog behöva handskar när jag ska klättra. Jag älskar att hänga och greja på. Men så gör det lite ont i händerna och det blir så här... Eller typ när jag ska spela volleyboll. Jag älskar att spela volleyboll och beachvolleyboll och sånt. Tycker det är skitkul. Men jag får så ont i handlederna när jag slår bollen.
Det svider som att man aldrig blir smiskad.
Men det gör så ont så att jag vill ju ha såna här svettband på handlederna. Men jag får inte det för min kille. Han säger bara så här: "Nej, fy fan, det är det töntigaste jag har hört. Det får du inte ha om vi ska spela."
Men det är som när jag säger att man inte får handskar i gymmet. Ja, men... ju, man får faktiskt inte ha det. Man blir inte starkare i greppet och det gör inte mindre ont på sikt av att man har handskar. Det är ju den tuffa verkligheten. Man måste härda sig. Det är som barnen och regniga och snöiga fotbollsplaner.
Jag tycker du är taskig, Lovisa. Tycker du är taskig nu?
Nej, men alltså för 20 år sedan, då var det ju bara alla män hade handskar. Men sen har det hänt någonting, så att nu har det blivit så att tjejerna vill ha handskar för att de inte vill förstöra händerna eller för att det gör ont, och att killarna tycker det är macho att ha trasiga händer. Men alltså det finns ju ingen macho eller prestige i att ha trasiga händer och valkar som blöder och så vidare. Det är klart att man ska ha handskar om man tycker att det gör ont. Det är bättre att göra det med handskar än att inte göra det alls utan handskar.
Apropå händer, stora labbar och sådär, så börjar jag tänka på mitt nya projekt som jag har bestämt mig för. Jag har ju alltid nya grejer som jag får för mig att jag ska göra.
Ja, det var ju julet.
Ja, och så var det ju stå på händer. Och så har jag fortfarande mina armhävningar som jag kämpar på med. Det går lite sådär. Motivationen är kanske inte superhög, men det ska klaras av. Det ska klaras av. Och nu har jag ett nytt projekt. Jag ska börja spela basket igen.
Är det Jessica Labben Almenäs då som blir ditt nya smeknamn?
Ja, men det kan vara så. För att jag såg en gammal bild på mig själv från 96 som var i ÖP, Östersundsposten uppe i Jämtland. När jag dribblade på den här bilden. Och jag hade så extremt stora händer. Så tänkte jag, gud, har jag så stora händer? Men det måste jag ju ha då. För de har väl inte krympt sedan dess i alla fall. Annat krymper ju, men händerna gör väl inte det, antar jag. Nej, men i alla fall, så nu... Jag blev så himla sugen. Jag satt och kollade den tredje SM-finalen för damer häromdagen mellan Luleå och You Dominate. Och jag blev så sugen på att spela basket så att jag kunde knappt hålla mig.
Det började så spritta i benen.
Nej, men det började spritta. Och jag, du vet, jag levde mig in i det så här som när man är på hästtävlingar.
Go left, go left, go right, go left.
Nej, men lite så. Flytta liksom i kroppen och fintar. Och du skulle se mig nu, här sitter jag i min säng och bara fintar. Du. Och jag bara kände, nej, jag måste börja spela igen. Jag verkligen vill det. Så att nu har jag skickat ut lite så där trådar för att se om jag kan hitta något avdankat gammalt lag.
En agent som kan fixa ett proffskontrakt i dig så du kan leva på att bara spela basket.
Ja, jag tror att det är kanske lite
ut lite trådar.
Men det var faktiskt lite kul för att jag slängde ut en liten tråd på Facebook, för att jag har ju ganska mycket kompisar som har spelat basket och har liksom fortfarande har en fot i basketvärlden. Så jag kastade ut en tråd och då fick jag direkt en kommentar från min gamla tränare i Östersund, Kricke Blomgren, som skrev så här: ja, kom till Östersund, du får kontrakt direkt. Den lilla haken är ju bara då att Östersund i år gick upp i ligan. Så att jag känner så här, göra comeback när man är 40, inte har spelat på 20 år och så direkt gå ut och spela i ligan. Jag tror inte att det är läge, va?
Du kommer tacka din kropp med yogan. Du kommer bara, jag har kört så mycket yoga nu, det är så mycket bollstabilitet. Men kan man leva på basketen om man spelar i ligan? Är det ett heltidsjobb?
Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte. På min tid så kunde man definitivt inte det, då tjänar man inte en spänn på att spela. Utan då var man ju tvungen att ha ett jobb vid sidan om. Men nu tror jag väl kanske att de får lite betalt. Jag vet inte exakt hur det ser ut. Men jag tror inte att du kan ha det som ett heltidsjobb i Sverige. Det tror jag inte. Då skulle du nog vara proffs utomlands.
Hur svenska basketdamer utomlands då? Alltså finns det något landslag som det går bra för i basket?
Ja, alltså Sverige har ju gjort det riktigt bra här på senaste tiden. Damerna gjorde det ju jättebra här i något mästerskap på slutet. Jag har inte följt det så här supernoga, ska jag säga. Men det känns som att svensk dambasket kanske framförallt har fått sig ett litet uppsving. Och det är många duktiga tjejer. Och, alltså när jag växte upp och spelade basket så fanns det liksom inte på tanken att man som tjej skulle kunna sticka ut i Europa och spela som proffs. Det var ju Kiki Johansson som gjorde det först, om jag inte minns fel. Men då tänkte man så här, Kiki Johansson, hon är ju liksom från en annan planet. Det finns ju inte att någon annan ska kunna göra det. Men det är skönt att det har kommit upp en ny generation som är lite kaxigare och lite coolare och som bara känner så här, men vadå? Jag kommer från Sverige och spelar basket. Varför skulle inte jag kunna vara lika bra som någon annan liksom?
Men du som är en stilikon, en stilförebild, alltså du måste ju också gå igång på det här med basketmodet, för det är ju supersnyggt. Det måste vara det som lockar allra mest för dig, eller hur?
Ja, jag vet inte. Tycker du verkligen basketmode är supersnyggt?
På tjejer, alltså det här...
Jag tycker ofta det är lite, alltså, nu låter det här, så här får man ju egentligen inte säga i Sverige, va? Men nu säger jag det ändå. Jag tycker det är mycket snyggare när man har lite mindre dräkter, om man säger så.
Du skulle vilja beachvolleybollkläder på basketlandslaget.
Nej, inte beachvolleybollkläder. Men som när jag spelade så var det en period när vi hade ganska korta shorts. Som var lite, ja, men lite kortare, lite tajtare när jag gick på basketgymnasiet. Och jag tyckte de var skitsköna och snygga att spela i. Men sen har jag alltid gillat mina ben också. Så jag gillar ju när de syns.
Det är så du ska få dina agentkontrakter.
Ja, nej, men det är härligt att inte känna sig så... bylsig, stora bylsiga kläder som man ofta har när man spelar basket.
Ja, men jag tänker liksom footlocker, snygga sneakers, jag tänker svartvitt, lite så accentfärger. Man kan gå direkt från de så här basketplanen i Venice och så går man och tar en smoothie. Man liksom, det finns en väldigt här mjuk övergång jämfört med så innebandytjejer som är så här, ja, en sån vanlig bomulls t-shirt och ett par shorts. Det blir liksom inte riktigt samma känsla.
Ja, men jag fattar vad du menar lite grann. Och sen så kan man ju också faktiskt, som jag älskar, ha strumporna ända upp till knäna.
Men det är ju ganska sexigt.
Det är ju rätt snyggt tycker jag. Och det är också härligt. Och det tycker jag passar bra när man spelar basket. Men just det där med Venice. Du kommer ju att se mig på en basketplan i Venice i sommar alltså. Det kommer att hända. Och jag ska börja spela. Om det blir Korpen eller om det blir division 3 eller 4 eller vad 17 som helst så ska det bli av. Ändå jag är lite rädd för är ju just det här med konditionen. Vi pratade om det i något tidigare avsnitt. Att det är en helt
de
annan
intervallerna,
typ.
Intervallerna, de snabba, snabba, snabba.
Exakt. Stoppa, starta hela tiden. Och så väldigt mycket kraft i det man gör. Man hoppar, man sprintar, alltså... Det är jag lite orolig för. Jag tror ju att på min första träning kommer jag kanske orka i 5 minuter. Sen kommer jag att sitta på bänken och flåsa resten av träningen.
Med de andra tanterna.
Jag hoppas att det är tanter. Jag känner så här, det får inte vara något lag där någon är under 30. Det går ju inte.
Men alltså, att ta på sig ett par basketskor. Alltså, jag hade ofta basketskor på mig när jag kanske var 13, 14. Så här, Converse, ganska klumpiga. Om jag provar på basketskor nu, som är i storlek 38, alltså min vanliga storlek, jag blir chockad över att de är så stora och klumpiga. Är du inte lite nervös över den grejen när man är van med de här slanka löparskorna?
Jag funderar faktiskt på det här om dagen. Vad ska jag ha för skor om jag går på basketträning? Jag har ju inga basketskor. Men jag spelade faktiskt alltid med lite lättare skor när jag spelade. Jag gillar det. Jag gillar att spela med låga skor och inte höga. Så att jag antar att jag köper väl ett par lättare pjux, helt enkelt. Men jag får nöja mig med ett par basketskor. Jag upptäckte ju häromdagen att jag har över 35 par träningsskor hemma i hallen. Och då vet jag att jag har typ 2 kartonger nere i källaren med träningsskor.
Det är galet.
Ja, men det är sjukt. Och jag vet inte hur jag har samlat på med alla de här skorna. Och så börjar jag tänka så här, okej, men jag får plocka bort några. Och så bara, nej, men inte de här. De här är så bra till det. Och de här är så bra till det. Och de här är så snygga. Och de här passar till de där kläderna. Nej, det här är mina bästa löparskor. Nej, men det här är mina bästa gymskor. Det gick inte. Inte ett par lyckades jag plocka bort.
Det kommer förbli särbos.
Ja, jag känner ju att...
Vad ska Falleman ha sina handbollsskor någonstans?
Ja, Falleman var inte helt nöjd med mina 35 par skor i hallen. Men det sjuka är att han har ju kanske 50 par handbollsskor och sneakers och grejer. Så jag vet inte hur vi ska rymmas.
Ni får göra som Chippen och Oksana nere i Dubai. De har ju ett helt rum bara för hennes skor.
Är det sant?
I villan.
Ja, men det är min dröm att ha. Jag vill ju ha en walk-in closet.
Med bara basketskor.
En walk-in closet med bara kläder. En walk-in closet med bara skor. Och med så mycket träningsskor som jag och Patrik har tillsammans, så blir det ju liksom en hel vägg med bara träningsskor.
Om vi ska ha ett hemmagym också, ni måste så flytta in en 10-rumsvilla.
Jag vet inte riktigt hur vi ska få plats. Det är ju något som
barnen
man får fundera
på. Barnen får dela rum.
Ja, precis. Barnen får dela rum, för att mina kläder ska ha ett rum och mina skor ska ha ett rum.
Så generös mamma.
Ja, oh, nej gud. Nej, det får bli ett senare problem, helt enkelt.
Det var väldigt roligt. I helgen som gick så var ett av årets första halvmaratonlopp, Women's Health Half Marathon, eller Women's Health Halvmara, alltså 21 kilometer som gick av stapeln på Djurgården i Stockholm. Och vi hade massa löparprogramsföljare som sprang, som har följt vårt halvmaraprogram i Stora löparboken för kvinnor.
Det är ju superkul. Såg du hur det gick för någon av dem?
Nej, men alltså det var ju så häftigt. Alltså det bara rullade in meddelanden på Facebook och på Instagram att det har gått så bra. Jag har följt programmet och jag klarade mitt mål. Jag har följt ert program och jag var lite tveksam till hur jag skulle klara det, men jag klarade det. Du vet, jag var nästan på att börja böla.
Alltså det är ju, man blir så stolt. Man känner sig ju nästan som en stolt morsa.
Ja, det är fotbollsmorsan, men det blir halvmaramorsan också.
Det är ju jättekul. Jag älskar ju när folk uppnår sina mål. Det känns så himla bra, och när de gör det efter att de har följt våra program i boken, det är ju ganska stort alltså.
Ja, och det som jag blir så glad över, för att som bilen, det har ju liksom blivit, vad ska man säga, normen. Alla de som orkar 5 kilometer, de säger så här: ah, jag springer bara 5 kilometer, men jag skulle så gärna vilja klara milen. Att tjejmilen är ju världens största lopp för kvinnor och så vidare.
Ja.
Och det är så många som är så rädda för halvmara distansen, oavsett om det är på lopp eller på träning, man springer så där långt. Men jag kan ju tycka att det är nästan lättare att springa en halvmara än att springa milen, för att när man springer halvmaran så behöver man inte springa lika snabbt. Alltså man kan liksom landa lite mera i tempot. Så jag blir så glad när människor som egentligen inte vågar, eller som har varit rädda för halvmaran, faktiskt vågar förlänga sina pass så att de kan springa en halvmara på lopp eller på träning. Och kan liksom tänka då att ja, men milen, ja, men det är ju ganska så lätt. Alltså att man förflyttar tröskeln framåt. Det är,
exakt.
Det är superhäftigt.
Så var det ju faktiskt när jag låg i maratonträning. Nu är ju det ett tag sedan, tyvärr. Men när jag låg i maratonträning, då var ju milen var ju ett... Ja, men det var ju ett sånt där mellanpass. Det kändes ju aldrig långt. Springa en mil var ju ingenting.
Och det är ju så konstigt hur man kan trycka den tröskeln framåt. Så var det för mig också när jag började springa efter mina barn. Alltså det här att jag, precis som de flesta kvinnor som har fått barn, hade ganska svag bäckenbotten i början. Men att kunna förlänga passen längre och längre och längre och känna att bäckenbotten håller. Och jag kommer ihåg när jag sprang milen första gången och jag sprang den på löpband. Och ja, du vet, jag har bara böla efteråt. Vi var så hög på själva kicken.
Ja.
Att för det, liksom, det ligger så mycket i milen. Och när jag sen tänkte att jag ska prova att springa långsammare och se om jag då orkar springa längre. Och som att man kunde bygga på det så här långsamt, metodiskt, och sen så vänja sig vid att milen var, ja, tja, det var en vanlig onsdag.
Ja, det var ju ingenting. Det var som, alltså, det var som för de flesta kanske att springa 5 kilometer. Man kan tänka sig att skamgränsen när man är ute och springer någonstans är 5 kilometer. Mm. Och för mig var ju milen så. Det var som att bara, men jag sticker ut och joggar lite kort. Och nu, när jag inte ligger i maratonträning och inte har gjort det på ganska länge, så känns ju milen ganska långt plötsligt.
Ja, men
det är ju som ett långpass. Det är jättekonstigt hur kroppen ställer om sig. Men du, vi fick ett meddelande på vår Facebook som jag blev så himla glad över. Så jag måste faktiskt nästan läsa upp. Får jag göra det?
Gör det.
Det är en tjej som lyssnade på senaste avsnittet av träningspodden när hon sprang 14 kilometer Kungsbackaloppet. Och efter 12 kilometer var avsnittet slut och ni peppade mig att fortsätta springa. Upplevde för första gången runners high och tårarna rann ner för mina kinder. Total lycka. De sista 2 kilometerna in i mål gick som en dans. Jag springer i mål med världens största leende på läpparna. Allt bara klaffade. Sol 8 grader, er i öronen och kroppen kändes pigg. Göteborgsvarvet om 4 veckor kommer inte vara några problem. Nu ska jag stretcha, vila, dricka bubbel och gosa med min 1-åring. Jag blev så glad över det här. För jag blev glad över att hon har fått uppleva runner's high. För runner's high är ju bland de häftigaste känslor man kan ha.
Det är
ju
som en orgasm.
Ja, men det är som en orgasm i princip. Det är ju som att ta någon slags drog som inte alls är dålig för dig, utan bara bra. Man seglar på mål liksom.
Det är Thailandsdrogen utan det dyra priset.
Precis. Jag älskar runner's high, så jag får ju nästan runner's high bara att läsa om det här. Mm. Och jag känner igen den här känslan när man får runner's high och bara. Så hade jag när jag sprungit några av mina maraton, till exempel när jag sprang på Nya Zeeland. Då hade jag också runner's high på slutet och jag bara flöt fram, spurtade sista 3 kilometer in i mål. Och kände bara så här, men jag kan fortsätta springa hur länge som helst. Det här är så härligt. Och sen att hon då firar med lite härligt bubbel som jag ju älskar och rekommenderar alla. Det tyckte jag var ett härligt.
Det var så många rätt på det där.
Mail. Ja, men det var så många rätt. Jag blev lycklig över hennes mail faktiskt. Så det var kul. Och det är klart hon kommer att klara Göteborgsvarvet utan problem. Det är också det som är kul när man har haft ett mål. Man uppnår det. Att man får så himla mycket självförtroende. För även om man tänker att Göteborgsvarvet är längre och tuffare och sådär. Det spelar liksom ingen roll. För nu är ju hon hög på sin egen förmåga på något sätt.
Ja, och det där tänker jag ganska ofta på. Skillnaden mellan, alltså vad ska man säga, när man förbereder sig för ett mål, oavsett om det är att springa ett lopp eller att man har någon, sån här, någon typ av formtoppning, att man ska liksom deffa ner sig eller att man ska göra jättestor satsning i gymmet med styrketräningen. Mm. Skillnaden mellan att gå i mål och känna mer smak än att gå i mål och säga fy fan aldrig mer. Alltså det jag tror att det är ganska viktigt. Så när jag tar emot klienter till exempel, så säger de så, jag skulle vilja springa ett maraton. Jag har sprungit på 4:30. Jag skulle vilja springa på 4:15. Och då så brukar jag fråga så här, men hur trött var du när du sprang i mål på 4:30? Kände du direkt att jag vill springa igen? Eller var det när sista 15 kilometerna var bara en ren plåga? Det säger ganska mycket om den totala upplevelsen.
Ja.
Och de här som gör såna här riktiga deffningar, att de ska liksom, jag ska gå ner 10 kilo fram till sommaren. Och, alltså, det är ju en jädra skillnad på att plåga sig igenom 3 månaders deffning och sen så står man där med bikinin och känner, fy fan, jag vill bara äta nu så att jag kan få ligga och pösa på solstolen och inte alls särskilt intresserad av att visa upp mig det här att inte behöva stå i vassen. Mm. Jämfört med att haft en metod, en plan, och sen så har man ätit sig ner i vikt, eller man ska säga deffat ner sig, och så står man med bikinin och känner, det här, så här skulle jag kunna fortsätta leva resten av livet. Alltså hur stor ansträngning, hur roligt var arbetet fram till målet och hur tufft var målet att nå? För den här tjejen, hon har ju fått mer smak och det tycker jag är så här credit. Det är ju för mig prestige att inte känna sig bränd på sitt mål.
Ja, men precis. Det är faktiskt en himla stor skillnad i det där.
Ja, för du har ju haft det på dina maraton, eller hur? Du vill bara springa mer och mer och mer.
Ja, det har ju blivit så. Jag, efter varje maraton jag har gjort så har jag bara blivit sugen på att göra det igen. Ungefär som Första gången jag födde barn var ett helvete. Alltså det var så hemskt. Jag låg där, det var svinvarmt den sommaren. Så alla fönster var bara öppna i förlossningssalen där jag låg där på Karolinska. Och jag låg och skrek. Alltså jag höll på så länge och jag hade så ont och bedövningarna tog inte, det är en lång historia. Men det var ingen bra upplevelse i alla fall. Jag låg och skrek så här: jag vill dö! Jag vill dö! Låt mig dö! Till slut så fick de ju liksom säga till mig så här: nej men vet du, du måste faktiskt försöka vara lite tyst för du skrämmer ju folk. För alla fönster var ju öppna sådär. Alla på hela sjukhuset måste ju ha hört mig när jag låg och skrek.
Jessica är labben Almenäs födde barn.
Ja men precis, men tänk om det låg några stackars sjuka barn där som hör en galen människa som ligger och skriker låt mig dö. De måste ju blivit jätterädda.
Vad hemskt.
Ja det var jättehemskt, men jag var ju också som... jag var ju traumatiserad efter min första förlossning. Det var faktiskt riktigt, riktigt hemskt. Det tog lång tid innan jag kom över det. Och det tog lång tid innan jag kände att jag kan faktiskt tänka mig att föda barn igen. Men till slut, kroppen är ju så fiffig. Så den ser till att man glömmer liksom efterhand. Ja, men var det där så hemskt egentligen? Nej, men det kanske inte var så hemskt som jag kommer ihåg. Nej, det var nog inte det, tänkte jag plötsligt. Så ja, jag blir gravid en gång till. Och andra gången jag födde barn, så var det så himla häftigt. För det gick ju mycket enklare. Kroppen visste ju vad den gav sig in på. Vilka smärtor man skulle gå igenom och sådär. Det gick ju snabbare, såklart. Jag hade lite mer fighting spirit. Jag blev inte så chockad liksom av smärtan.
När man tagen på sängen?
Nej men precis, man blir ju det första gången. För man kan inte föreställa sig hur ont det ska göra. Så att Dylan, han kom ju ut på 6 timmar. Och jag bara sköt ut honom på riktigt. Så det var en barnmorska som sa efteråt så här: bara, gud, vilken tur att jag stod här bakom honom. Så hade du bara skjutit ut honom på golvet. Och efter det här var det sjukaste. Jag fick någon slags, inte runner's high, men födda barn high. Jag bara direkt när han var ute så här efter någon timme, så var jag bara så här: jag måste föda barn igen. Jag vill föda barn med en gång. Nu blir vi gravida en gång till. Och min dåvarande kille, han var bara så här: kanske vi ska lugna oss lite grann med de där planerna. Ta hand om
det här lilla knytet först.
Ja, och det där gick ju över efter ett tag. Men det var någon slags liknande känsla som jag faktiskt har fått efter alla mina maratonlopp. Att jag vill göra det här igen. Jag vill göra det nu. Jag vill göra det igen. Jag vill göra det bättre. Jag vill liksom slipa på min förmåga ännu mer.
Jävla prestationsinriktad.
Ja, jag vet.
Men då måste jag ju ställa frågan som nog alla lyssnare undrar nu. Blir det fler barn?
Va? Jobbar du på Hänt Extra nu?
Ja, vi tycker om det på PR på bloggen. När vi får lite rubriker. Är det inga kommentarer på den?
Nej.
Du måste satsa på din basketkarriär först.
Alltså det är väl ingenting som jag faktiskt går runt och tänker på. Det kanske folk tycker att man ska göra när man är 40, men jag har inte tänkt på det så himlans mycket faktiskt. Det kanske blir något fler barn eller så blir det inte det. Det är inte så att jag har satt upp en skylt på dörren så här: hör du stängt för barn?
Du måste kolla transferfönstret först i basketligan.
Ja men precis. Men det är inte heller så att jag känner någon slags desperat lust att föröka mig för tillfället. Det gör jag inte.
Så låter så biologiskt att föröka sig.
Ja, däremot träna på att göra barn, det tycker jag fortfarande är
kul. Ja, det finns en prestation i det också.
Ja, där kan man ju förbättra sig utan att man behöver föda en unge varenda gång. Ja, nej, så jag säger som till Hänt Extra hade jag sagt inga kommentarer. Till dig så säger jag: vi får se.
Jag tänkte ta upp ett annat meddelande som vi också fått på vår Facebook-sida som faktiskt också handlar om löpning. Men jag tänker så här, att det här är nog flera som skulle vara intresserade som faktiskt inte springer idag. Den handlar om backträning.
Mm-hmm, alltså, det vet ju du mycket backe, om, för du backe, tränar ju backe, backe nu.
Jag är mycket i backe. Jag undrar om ni har tips på backpass. Jag springer intervaller idag, men aldrig riktigt testat på backar. Då jag känner mig osäker på dels hur brant och lång backen ska vara och hur jag ska lägga upp passet. Brukar du springa i backar, Jessica?
Ja, det brukar jag. Nu har jag inte gjort det på ett tag faktiskt, men förr när jag bodde i Norge till exempel så sprang jag i backe en gång i veckan. För då hade vi faktiskt en jättebra backe där som jag tyckte var kul att springa i. Men hur brukar jag tänka med backar? Alltså jag tycker ju personligen att backen ska vara ganska lång.
Hur så pratar vi, en minut eller fyra minuter? Vad är en sån Norge-mått?
Nej, inte fyra minuter tror jag inte. Gud, svårt att säga exakt hur lång den var. Men det var en ganska lång backe. Man säger att det tog mig kanske 2 minuter att springa upp för hela backen.
Mm.
Skulle jag säga. Och då var det inte så att man kunde spurta hela vägen, för det orkade man inte.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi är denna vecka sponsrade av våra gamla vänner på Lifesum, som ju är en app som lär användarna att äta rätt och smart. Den gör det helt enkelt lättare för användarna att nå sina olika mål.
Ja, det är ju en app som har funnits med ett bra tag. De har ju faktiskt haft 60 miljoner användare sedan starten. Och det är en app som har hjälpt många att skapa hälsosammare vanor. Inte minst när det gäller information om vad olika maträtter och råvaror har för näringsinnehåll. Så att man alltid ser att man får i sig rätt mängd näring, energi, lika delar protein, kolhydrater, fett och så vidare.
Ja, och sommaren närmar sig och då vet jag att det är många som börjar tänka till lite extra på sin kost och träning. Och här kan Lifesum verkligen hjälpa till som ett stöd.
Ja, precis. Jag har använt det till och från i olika perioder av livet. Och det är ju inte bara för dem som vill gå ner i vikt, utan man kan också använda appen om man vill gå upp i vikt. Till exempel man vill bygga lite mer muskler, man kanske tränar lite extra inför sommarens springlopp, eller så vill man bara äta lite bättre och få mer koll på att man får i sig den näringen man ska.
Ja, och många av våra lyssnare gillar ju att träna mycket och för dem så är Lifesum ett jättebra stöd för att se till att man äter rätt utifrån den träningsvolym som man ligger på. Och därför så vill jag gärna säga att Lifesum är lite av en utbildningsapp kan man säga. Mm. Att man kan se det som ett stöd för att skapa en liksom, långsiktigt hållbar hälsa och livsstil.
Ja men precis, och bara en sån enkel grej som att den påminner en om att man ska dricka tillräckligt mycket vatten om dagen. Man måste liksom kryssa i varje glas vatten man dricker så att man ser att man får i sig tillräckligt med vätska. Det gillar jag verkligen. Lifesum är gratis att ladda ner på App Store eller Google Play. Men om man vill ha full access till alla otaliga möjligheter och funktioner som finns i appen, då behöver man Lifesum Premium. Då kan man till exempel få personliga måltidsplaner, en stor receptbank och så vidare.
Och vi tycker att ni lyssnare ska testa Lifesum. Just nu så har vi ett riktigt bra erbjudande. Träningspoddens lyssnare får 55% rabatt på Lifesum Premium. Och mer info om det här hittar du om du klickar på länken i veckans avsnittsbeskrivning.
En riktigt bra rabatt. Vi säger stort tack till Lifesum.
Tack!
Inte.
Utan det blir mer jogging.
Ja, men mer liksom jogging och man får ju mjölksyra av att springa i en så lång, ganska brant backe i 2 minuter. Och sen joggar jag ner igen. Men sen så ibland så sprang jag upp för halva backen och då spurtade jag. Så spurtade jag upp och så joggade jag ner. Spurtade upp och joggade ner. Då fick jag också mjölksyra. Fast på ett lite annat sätt.
Bara lite kortare arbetstid.
Ja, exakt. Och det var nog inte ens halva backen, för det var nog inte en minut jag sprang, utan det kanske var, ja men 30 sekunder kanske.
Men jag har två så här, sätt som jag, eller metoder som jag brukar lägga upp mina backpass. Och då pratar vi om backlöpning utomhus. För att man kan ju springa backe på bandet. Och det var det jag menade med de här. Att man kan ju faktiskt springa backe på bandet utan att vilja vara en löpare.
Det gör faktiskt aldrig jag. Jag som tränar så mycket på löpband. Jag springer aldrig backe på löpband. Alltså av någon anledning. Jag vet inte varför.
det är ganska roligt att springa backen på löpband. För
är
det? Det blir fruktansvärt jobbigt väldigt snabbt.
För jag tycker att det är så roligt att springa backe ute. Det är någonting med att liksom komma till toppen som
vinden
jag gillar.
Ja, du kommer ju aldrig fram.
Nej, exakt. På löpband så kommer du liksom aldrig till toppen.
Nej, men nej, om vi pratar att springa backe utomhus, då har jag två så här standardsätt som jag tycker är bra att lägga upp det på. Men för det första så tycker jag nog att det är bra om man hittar en backe som man i alla fall tar minst en minut att springa upp för.
Mm.
Men att springa upp för en backe, det är ju faktiskt i praktiken att jogga. Det, ja. Det kan vi liksom inte komma ifrån. En del tror ju att de inte kan springa i backe för att de tror att de måste springa som i att ruscha. Men det är, alltså, jag skulle nog säga att när jag springer i backe, då joggar jag nog mer.
Ja, men springer du aldrig sådana där korta backintervaller som jag brukar göra?
Nej, det gör jag nog faktiskt inte. Utan jag, det jag gör, om jag testar på handbacken så kan jag springa upp och ner 10 gånger. Då springer jag upp för, eller då som det blir joggar.
Mm.
Och sen så går jag, eller oftast joggar nerför. Men om jag har det som ett intervallpass, då vill jag att pulsen ska hinna sjunka.
Mm.
Så då blir det ganska långsam jogging ner. Det går lite långsammare på vägen ner än på vägen upp.
Mm.
Det kan man ju ha som ett så här mått. Men sen så om man har en jättelång backe, till exempel en skidbacke, då kan man ju ha att man springer en minut uppför och sen så går man en minut nerför. Och då kan man ju faktiskt hinna vända och fortsätta uppför, för att man kommer egentligen aldrig hela vägen ner för att det är så brant. Så att då blir det liksom att man liksom jobbar sig uppför, lite nerför, jobbar sig uppför, man kommer aldrig hela vägen ner, till exempel 10 gånger. Men den som jag tycker är väldigt kul att springa, om jag springer exempelvis med en grupp eller om man är ojämna löpare, om jag skulle springa, nu är jag och min man ganska jämna, men om jag har med mig något gäng sådär, och jag ser att det här är 4 ganska ojämna löpare, då jobbar vi med jojo. Och då kan vi ha så att vi startar nere vid botten på backen. Och jag har ju min favoritbacke i Tanto, precis bredvid tågspåret. Det var flera som hörde av sig efter att vi pratade om den här backen senast. Och bara, vad var backen någonstans? Backen är bredvid Årstabron på Hornstullsidan. Precis intill. Det är min favoritbacke. Och okay. Den tar över 2 minuter hela vägen upp. Vilket då är en väldigt lång Stockholmsbacke.
Ja, det får man säga.
Men då kan jag säga så att jag springer med gruppen hela vägen upp till toppen. Och sen så har vi i förväg bestämt en tredjedel på vägen ner där vi vänder. Så vi springer 2 minuter upp och sen joggar vi kanske bara 1:30 ner. Men så har vi en parkbänk där vi bestämt att där ska vi vända.
Ja.
Och sen springer vi hela vägen upp igen. Och sen så springer vi ner och då vänder vi ännu kortare, ännu tidigare. Och så springer vi hela vägen upp. Så det blir en lång sträcka. En lite kortare och en kortast. Och sen samlas vi på toppen och så joggar vi gemensamt hela vägen ner. Så att det blir liksom, arbetstiden blir kortare och kortare för de här 3 intervallerna. Och det tycker jag är jätteroligt, för då möter man varandra hela tiden. Även fast man springer i olika tempo.
Ja, just det. Det är smart.
Så det blir liksom lång, lite kortare, hela vägen upp, lite kortare, hela vägen upp, hela vägen ner. Jag försöker rita upp det här.
Ja, men jag fattar, jag ser nästan framför mig hur du sitter där hemma och ritar med fingrarna. Men jag tycker ju att när jag sprang backe i den här långa backen som är 2 minuter. Jag tyckte ju att det var för mycket att springa 10 intervaller då faktiskt.
Om du, och ja, om det är 2 minuter, för det är länge.
Ja, det tyckte jag var för länge, för då hade jag som mjölksyra i benen så att det var inte att leka med.
Man skulle kunna göra till exempel 3 gånger- och sen vila länge. Och sen göra 3 gånger till.
Ja.
Man behöver ju inte göra alla i ett enda lång tjok liksom.
Nej, för när jag gjorde mina långa backintervaller, då brukade jag göra så här 5-6 gånger. Men när jag gjorde de här korta som jag spurtar i mer, då brukade jag försöka göra 10. Nu blir jag sugen på att springa backe.
Men du bor väl högst upp på en backe, känns det som, när man kollar på
kartan. Jo, men det gör jag. Men det är ju för mycket bilar och folk och grejer här, känns det.
Men det man kan tänka på när det gäller backintervaller, och det här är exakt samma princip när vi pratar om snabba intervaller på plant underlag, det är att man ska återupphålla, eller vad säger jag, upprätthålla tempot. För det tror jag är ett vanligt misstag många gör som vill börja springa i backe. Det är att man går ut för hårt. Så den första backintervallen är alldeles för snabb jämfört med de som kommer sen. Så ska man springa 5 intervaller, då ska de nummer 1, nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5 vara ungefär lika snabba.
Aha.
Och det är också jätteviktigt framför att prata om mer smak. När man har kört sitt backintervallpass, då tycker inte jag att man ska vara tröttare än att man är sugen på att springa backe nästa vecka igen. Och inte okay. Det här, fy fan, jag kommer aldrig springa backe mer igen, jag är helt slut. Det tycker inte jag är någon rolig trötthet att ta fram för nybörjare i backe. Är man van att springa backe, då är det klart att vi kan tänka blodsmak, pressa så hårt så jag nästan kräks. Men vi vill ju inte avskräcka, och det tror jag är vanligt misstag många gör med backträning.
Jag brukade springa så, jag hade en perfekt backe i Norge. Saknar den backen faktiskt lite grann.
Saknar inte partnern och backen.
Ja, men precis. Inte Norge så mycket, men jag saknar däremot backen väldigt mycket. Men för den var perfekt, för att man sprang ungefär, nu ska vi se. Jag tror att det var 3 kilometer till backen.
Det är alldeles perfekt uppvärmning.
Ja, så jag sprang ungefär 15-16 minuter kanske till backen. Och sen så stannade jag till lite, andades lite grann så jag fick ner pulsen. Sen så sprang jag mina backintervaller. Och sen så sprang jag en lite annan väg hem som var lite kortare. Den kanske var 2 kilometer. Så då sprang jag liksom 5 kilometer totalt som uppvärmning och nedvarvning. Mm. Och så gjorde jag mina backintervaller. Jag tyckte att det var ganska perfekt. För då fick man liksom springa ur benen efteråt också. Om man var uppvärmd när man kom fram till backen.
Och det tror jag också är ett misstag många tror, eller många gör. Det är att de säger, ja, men jag har ingen backe i närheten.
Men det är det som är hela poängen. Jag ska inte vara i närheten.
Man ska behöva ta sig dit.
Ja.
Och man kan ju faktiskt till och med cykla. Är det 5 kilometer om man tycker att det är för långt att jogga? Ja, men cykla dit. Och sen så joggar du lite grann på platsen och sen springer upp och ner.
Ja, men precis.
Jag tänkte att vi kunde gå igenom så här 3 bra tekniktips när det gäller backlöpning.
Ja.
Så man liksom vet vad man ska tänka på. För det är faktiskt lite skillnad på tekniken när man springer upp för jämfört med att springa på plant.
Ja, men ge mig tipsen då.
Tipsen. Nummer 1, det som jag tycker är allra viktigast, det är höften. Att jag brukar tänka att man ska ha som en traktor som har satt fast ett rep runt höften. Och så drar traktorn dig uppför. Det innebär att det är höften som kommer i princip fronta backen. Till skillnad från att som en gammal gumma går med höften bakom sig.
Mm.
Så att man ska liksom trycka fram höften. Det tycker jag är det allra viktigaste.
Okay.
Nummer 2. Korta steg. Korta, 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 korta. I princip så kan du inte ta för korta steg när du springer uppför.
Korta steg.
Och nummer 3, armarna. Att man jobbar med att pendla med armarna i, vad ska man säga, framåt, bakåt, utanför kroppen och inte framför kroppen som en pendling. Så man ska liksom vrida ut tummarna så att de pekar på 10 i 2. Så man har liksom underarmarna pekar i riktningen mot backen. Så att inte armbågarna pekar utåt sidorna. För då tappar man massa kraft och så blir det massa rotation.
Du vet, mitt problem när jag springer backe, det kanske du kommer ihåg. Vi har ju sprungit backintervaller i Nyhetsmorgon någon gång, du och jag. Ja, det är ju att jag tappar ju överkroppen. Jag sjunker ihop. Och böjer ihop mig som en liten räka.
Det är just det här med rumpan. Att få fram höften kommer göra att man automatiskt rätar upp överkroppen.
Precis.
Så, men jag tror nog att med din nya typ av styrketräningen i yogan, jag tror att det har artat sig lite.
Ja, men det kanske har det.
Men just det här med varför jag tycker att man ska springa backe oavsett om man är löpare eller inte, det är ju att jädrar vad det är bra för rumpa och lår.
Mm.
Det är många som missar den lilla effekten. Det här är någon som har svårt att få kontakt med rumpa och lår när man tränar i gymmet. Alltså, det bränner rätt bra i baksidan. Och just det här med att få en ökad muskelkontakt, så tycker jag backlöpning är jättebra. Oavsett om man springer på band eller utomhus. Så det rekommenderar jag faktiskt.
Ja, men bra. Istället för att köra så här leg and ass day, så kan man köra lite backintervaller.
Jättebra. Bra för förbränningen, bra för konditionen, bra för pannbenet och jättemycket endorfiner, alltså lyckohormoner. Och de vill vi ju åt när det gäller träning. Det mår vi bra av.
Hur går det med dina backpass nu då? För nu ska ju du snart till Kina.
Ja, jag tog en liten paus när jag var i Thailand. Men jag borde väl köra någon form av slutspurt nu. Jag åker ju till Kina den 17 maj för att springa kinesiska muren maraton. Så att jag borde nog försöka få in, alltså då pratar vi 2 backpass i veckan fram tills dess. Det är ganska mycket. Och dessutom springa lite långpass för att få upp längden i benen. Jag har inte gjort en optimal förberedelse för det här maratonet. Men Jag skjuter det lite grann framför mig. Jag nästan så att jag låtsas som att det regnar och att jag inte ska springa. Men
Nu har du liksom bara 3 veckor att skjuta på knappt.
Ja.
Sen är du där.
Det blir skjut ut. Men jag tror att min erfarenhet kommer kunna bära mig ganska långt. Alltså att jag är van att ha sprungit ganska många maraton nu. Och sen att vi gör det här som en tjejresa. Det här är en jättekul resa tillsammans. Vi är 4 kompisar som åker. Och vi har sagt att det är inte någon prestationslopp den här gången. Och den inställningen är ju lite så här avväpnande. Det är skönt att kunna ta ner garden och känna att vi gör det här för att det är en kul grej. Sen vet jag efter 6 timmar, då är det inte så många saker som fortfarande är roligt. Det kommer inte vara det. Men jag tror att jag är ganska seg, jag har bra pannben. Och om bara kroppen pallar värmen, för det är ganska varmt lopp. Det är hög luftfuktighet, det är ju ute i djungeln, så det kan vara rätt tufft. Men om kroppen klarar av det, då tror jag inte att det kommer vara så mycket problem.
Wow, det blir någon cool upplevelse.
Vi ska springa med en sån här GoPro-cam. Så vi ska försöka filma en del av loppet, så kan jag göra en YouTube-film till våra poddlyssnare för det.
Du kanske hinner till och med stanna och ta lite bilder.
Ja, det här man springer prestigelöst, då får man ju faktiskt unna sig sånt.
Ja, exakt, för det gör man ju inte. Jag gör ju inte det när jag springer maraton. Jag brukar ju filma mig själv vid varje mil för att liksom kunna spara det och komma ihåg sen hur kändes det efter 2 mil, hur kändes det efter 3 mil. Men jag stannar ju inte, utan då springer jag ju och filmar mig själv. För det känns ju så här, jag kan inte lägga de sekunderna på att stanna och ta en bild. Tänk om jag då springer så här, som jag sprang förra gången, jag sprang på 4 timmar och 6 minuter. Då började jag tänka så här, men de 6 minuterna hade jag väl kunnat ta in någonstans längs loppet. Det kanske var för att jag tog dricka där och gick några steg. Och du vet, man börjar ju genast tänka så.
Ja, och jag är väldigt rädd för att få håll.
Aha.
Så att om jag skulle stanna upp och börja fippla med saker, då är jag rädd att jag skulle få ont i magen efter det. Jag har sprungit nästan ett helt maraton med håll. Och det var ju som det här födda barn-grejen, typ aldrig mer. Alltså då vill jag, kommer liksom, jag kommer bara... Jag vägrar. Och sen var det så att jag hade glömt bort efter några veckor hur jobbigt det var. Men så jag är väldigt känslig för, och jag är känslig för håll, alltså även på ett helt vanligt intervallpass en tisdag kväll. Så det är liksom, jag har väldigt stor respekt för håll, och därför vill jag ofta springa i ett jämnt tempo och inte stanna och gå och sen springa och sen stanna och gå, utan jag vill liksom hellre springa och göra det i olika tempon än att återhämta mig i vätskestationerna och gå däremellan. Då känner jag att det är fara och färde för magen.
Du vill lulla på lite helt enkelt.
Ja, exakt. Jag tänkte vi ska ta en till så här, en jättebred fråga. Det här är en väldigt vanlig fråga som vi får. Det är 2 tjejer som lyssnar, och hon följer våran podd ända sedan första avsnittet. Jag tror det är 35 stycken avsnitt eller någonting nu. Så då är man rutinerad poddlyssnare.
Ja, men det är bra att man har hängt med så länge tycker jag.
Det här är ett par tjejer som tränar intensivt 4 dagar i veckan, och de undrar hur de ska träna och äta för att omvandla fettmassa till muskelmassa samtidigt som vi behåller samma vikt. Ska vi fokusera på kondition eller styrka eller en kombination?
Ja.
Vad ska vi svara på en sån här enormt bred? Vi vet ju egentligen ingenting mer än att de tränar hårt 4 gånger i veckan. Vad ger vi för generella råd på såna här frågor, Jessica?
Ja, alltså vad jag nu då har lärt mig under de här 35 veckorna som vi har poddat det är ju att en kombination av styrketräning och konditionsträning är väl det bästa om man vill omvandla fettmassa till muskelmassa helt enkelt. Bara konditionsträning är inte säkert att du bygger så himlens mycket muskler på.
Nej, det är ju så. Jag tänker ju spontant att det här med att behålla samma vikt. Alltså man kan se det på såna här för- och efterbilder som många lägger upp. Att de är mycket mindre i kroppen på efterbilden, men de väger lika mycket. Och sen ibland kan man se någon som blivit mycket mer vältränad efter 3 månader, och de väger också dessutom mer.
Exakt. Exakt.
Så, det där är, alltså det där med den här vågen, alltså jag, om det är så att man verkligen dedikerat är beredd att lägga om sin träning för att så här, optimera resultaten, för att öka muskelmassan och minska fettmassan, då tror jag att man måste våga släppa vikten, släppa vågen som måttverktyg och faktiskt titta på att lyfta tyngre i gymmet och att vara mycket noggrannare med kosten och vardagsmotionen, där att höja sin totala förbränning över dygnet. För att hålla på och säga så här, ja, men jag vill väga 62 kilo men jag vill ha mer muskler, alltså du kan inte bestämma det i förväg, och det tror jag många, det är det som hämmar många, att de är rädda för att gå upp i vikt även fast det skulle innebära att de får mycket snyggare kroppar.
Ja, alltså egentligen, jag tycker siffran på vågen är ju faktiskt helt ointressant. Det tycker jag faktiskt på riktigt. För att jag kan, ibland har jag vägt mer men varit mycket mer vältränad än när jag har vägt mindre och känt mig mycket slappare i kroppen. Alltså, vågen säger ju inte så mycket. Måttband tycker jag är mycket bättre som måttstock, om man nu vill ha en måttstock på sin kropp liksom. Och även före- och efterbilder är faktiskt väldigt bra. Man ska inte underskatta det. Jag tycker att det är skitbra. Jag använder mig själv av det ibland när jag har något speciellt mål som jag vill uppnå, om jag vill tajta till mig eller vad sjutton det kan vara. Och det funkar faktiskt bra, för man kanske inte ser det i spegeln att oj, här har det hänt någonting. Men när man jämför en bild med en bild som man tog för kanske 2 månader sedan, då ser man ju direkt, oj, här var ju en muskel som jag inte hade då. Och här ser jag ju direkt att jag har gått ner på magen och lite sådär.
Ja, och det som jag tycker jag faktiskt i det här fallet, tränar man hårt 4 gånger i veckan, då behöver man inte vara orolig för att, alltså många ligger kvar och så här, tränar för att undvika att bli tjock. Så det är ju outhärdlig mental inställning. Alltså det är ju, träningen blir inte rolig om man hela tiden tränar för att inte bli tjock. Men om man är tränande person, man är duktig, man har bra teknik i gymmet, då tycker jag att man ska filma. Alltså det är få saker som kan imponera så mycket på en själv som att se en film från ryggträningen till exempel, där man ser ryggmusklerna, där man ser armmusklerna, det här in action. För att många som är här för och efter bilden, som är så oglamorösa för att man står framför en spegel, det är ganska kallt ljus, musklerna bara är där under fettet. Men just det här att man får jobba med kroppen in action, att det är mycket mer smickrande, och det säger egentligen mycket mer om det funktionella i träningen. Så jag tycker att man ska filma mycket mer och se att, ja, men när jag drar armen i den här vinkeln, titta då vad musklerna syns ordentligt, så att det inte blir det här obarmhärtiga badrumsljuset och så är det celluliter på rumpan och så står man och kritiskt granskar och lyfter och släpper och tycker att det dallrar alldeles för mycket. Ja, men titta på när kroppen används, det är ju mycket roligare, särskilt om man är en träning tjej. Så att tränar man hårt, då har redan rutinen, då skulle man nog behöva ta bort lite grann av konditionsträningen och lägga den separat. Så att man kanske inte både kör en styrkeövning, en konditionsövning, en styrkeövning, en konditionsövning, utan att man kanske har styrka, styrka, styrka och sen 2 konditionsövningar på slutet till exempel. Så att man inte har för hög puls när man jobbar med sina styrkeövningar. Så att man kan inte maxa styrkan för att hjärtat slår för hårt. Då lägger man konditionen separat istället. För att det kan fortfarande vara i samma pass. Så att jag tycker att splitta kondition och styrka så att de inte blandas hejvilt i passet. Man kan fortfarande träna kondition och styrka i samma pass om det är så att man tränar 4 pass i veckan. Men för att få synligare muskler, då måste man se över sin kost. Och sen så behöver man röra på sig mycket mer utöver träningen. För träningen i sig är så pass liten del av vår totala vardagsvecka. Så att vi behöver lyfta på rumpan oftare per dag.
Jag tyckte det var intressant också, om man snackar lite grann om måttstockar, om man nu inte vill ha vågen som måttstock, så följde jag, eller jag följer, jag har inte slutat följa, jag följer Anita Schulman på Instagram, vet du om det?
Ja, men gud, vad intressant att du säger det här. Det här har vi, alltså exakt det här som jag tror du kommer säga, pratade jag om mina kollegor om i häromdagen.
Är det sant?
Vi får se om det är det som du ska säga nu.
Alltså nu är jag ju inte superinsatt, för att jag följer inte bloggar och sånt. Men det lilla jag sett på Instagram i alla fall, att hon följer något 6-veckorsprogram med kost och träning. Ett kostupplägg som verkar urtråkigt, som inte jag skulle klara, kan jag säga. Man äter i princip samma sak varje dag. 100 gånger om dagen. Ja, inte riktigt, nu överdriver jag. Men det intressanta tyckte jag snarare var hennes mål. Att hennes mål inte var kilobaserat, utan det var fettprocentbaserat. Att hon skulle gå ner 10% i fett. Alltså få 10% mindre fettmängd på kroppen. Och nu så tror jag senast jag tittade så hade hon gått ner 4% i fett och hade 6% kvar, tror jag.
Ja, alltså för jag fattade inte heller. Det var exakt det här jag och mina kollegor pratade om. För att hon la upp en film på sin Instagram som var från hennes Snapchat. Och då tränade hon först. Och sen så filmade de också när hon gjorde då en mätning som är en så här impedansmätning. Alltså det är en fettmätning som är den minst trovärdiga av
Jaha.
Alla fettmätningar.
Okej, jag kan ingenting om sånt, så nej, det vågar inte jag uttala mig om.
Nej, men det är det här som är så intressant, att du också har fastnat i det här inlägget. Hon hade gått ner, hade hon då, jag förstod det som att hon skulle ner till 10%, men hon
Nej, det tror jag inte.
Minska 10%.
Jag tror hon skulle minska 10%, för 10% i fettmängd, det är väl väldigt, väldigt lite.
Ja, och det var det här
det
jag
går ju inte
förstod.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att hon skulle minska 10%.
Aha, hon hade gått ner sex. Därför att en sån där, vi hade faktiskt såna där fettvågar i Thailand på hotellet. Så jag och mina kollegor, vi testade dem. Och då var det så att vi kunde få 6% skillnad beroende på om vi klickade i att vi var atletic eller normal i kroppskomposition när man liksom ställer in sina siffror.
Va?
Jag fick 7% skillnad första dagen till sista dagen. Det var någon tjej som hade lagt på sig 2 kilo fett under en vecka. Ja, men alltså, det är bara strunt.
Det är du tror alltså inte, men jo, men någon slags fettprocentsmätning måste väl vara pålitlig, eller?
En impedansmätare eller en tanitavåg som de kallas för, de är inte pålitliga.
De har inte jag provat, men finns det ingen fettprocentsmätning som fungerar?
Jo, det kan vara till exempel om man gör en bodpodmätning när man sitter i en tryckluftskammare. Det finns en DEXA-mätning när man liksom gör en riktig röntgen. Men annars så skulle jag säga att det är alldeles för stora felmarginaler. Till exempel som i Anitas fall, när hon gör sin mätning efter träningspasset. Om hon har svettats jättemycket under träningen så påverkas resultatet jämfört med om hon skulle ha gjort mätningen innan passet. Om du har vatten i magen så påverkas resultatet. Om du har ätit frukost så påverkar resultatet.
Ja, det låter ju för sig inte så tillförlitligt.
Nej, så att generellt sett så avråder jag från sådana mätningar därför att du kan få helt olika siffror beroende på när på dagen du mäter och om du mäter dag 1 eller dag 2. Så att ja, det är för bra för att vara sant när det är en sån enkel mätmetod.
Jag har faktiskt funderat på hur sånt här fungerar. Hur 17 kan någon slags våg mäta min fettprocent? Det verkar ju helt märkligt. Men
nej, själva principen som det går ut på, det är att den skickar ut elektriska signaler som mäter motståndet. Och då finns det en teori om att fett och muskler ger olika sorters motstånd.
Men jag får ju säga ändå så här att jag är imponerad av att hon verkligen håller sig till det här programmet och klarar av det. För 6 veckor tycker jag är länge. Jag kan ju hålla mig till någon slags äta nyttigare program i kanske 2 eller 3. Men 6 veckor, det skulle jag aldrig klara, tror jag.
Nej, och hon tränar superhårt.
Och tränar stenhårt också.
Och hon tränar väldigt hårt. Så det är inte det som jag fastnade vid. Det var just det här Tanita-vågen som är min så här, ja, så. Men jag tänkte, det var intressant du sa det, för du tog upp det här med att hon åt samma mat. Att det var så tråkig samma mat som hon åt. Det där är faktiskt ganska så intressant. Man pratar om fällan med lunchbufféer. Om man har en klient som vill gå ner i vikt och behöver gå ner i vikt, och så ser man att den personen går och äter på buffé varje lunch. Då börjar vi redan där titta över ätbeteende. Därför att våra hjärnor, när de ska reglera aptit och mättnad, så fort som vi börjar äta en ny smak i en måltid, så lockar vi fram en ny aptit. Aha. Så ju fler smaker som vi har på tallriken, desto mer kommer vi antagligen att kunna äta innan vi blir mätta. Så de här fitnesstävlandena som går på diet, och så har de broccoli, ris och okryddad kyckling. Det är bara tre smaker. Ja. Det blir man trött på och mätt på ganska så snabbt. Jämfört med om man har 12 olika smaker på tallriken. För då kan, finns det hela tiden en ny trigger i. Alltså en ny smak som, åh det här var gott. Åh det här var gott. Och så hamnar man att man kan äta ganska mycket innan mättnaden kickar in.
Det är ett litet trick helt enkelt.
Ja, det är ju lite, lite dirty på ett sätt att man ska hålla på och lura hjärnan. Men vi ser att hela tiden utsätta sig för att äta på buffé och samtidigt vilja och behöva gå ner i vikt, det kan vara ganska svårt därför att man, mättnaden faktiskt blir sämre. Att vi får en ökad aptit av allt det här som ögonen och hjärnan utsätts för. Det är därför vi säger att vi har en dessert. Det finns alltid lite plats för dessert. Ah, en extra dessertmage. Det är en helt ny smak. Det är lite sötare och då blir man hungrig igen på desserten.
Ja, precis. Man vill gärna ha något sött efter mat och sådär. Men egentligen så handlar ju all form av viktnedgång handlar ju egentligen om att lura hjärnan lite grann. Alltså det är ju samma sak som jag gör med min 5-2 som jag fortfarande kör på med. Kanske inte lika strikt som jag var i början, men ändå någon slags 5-2. Då lurar man ju också hjärnan lite grann. I alla fall så att ämnesomsättningen är ju alltid på tårna, för den har ju ingen aning. Okej, nu fick jag ingen mat idag. Eller ja, 500 kalorier. Shit, pommes frites. Och så nästa dag, nu fick jag ju en jävla massa mat. Den kan ju aldrig ställa in sig på någonting. För den har ju liksom ingen aning om vad som ska komma på något sätt.
Nej, jag tänker ganska mycket på det. Efter att vi pratade om din 5-2 och de människor som faktiskt har följt det. För det var ju trendigt för några år sedan när det liksom 5-2 bommade. Ja. Men några har ju faktiskt hållit sig fast vid det. Och jag tänker ganska mycket på det senaste dagarna. När det som du sa och satte i relation till hur media har varit den senaste veckan. Och det handlar om det du sa, att det var så skönt att inte behöva gå runt och tänka på mat hela tiden.
Mm.
Och senaste veckan så har vi haft en ganska så stark, alltså vi tycker alltid att vi har så himla mycket kostfokus när det gäller viktnedgång, det gäller dieter, vi har arseniklarm i ris och så vidare, att det är hela tiden någonting som matas fram, i alla fall i mina flöden.
Mm.
Och jag tror att många av oss skulle bli bättre av att inte hålla på och fokusera så mycket på kosten. Alltså att hela tiden gå runt och fundera över, när får jag äta nästa gång? Vad ska jag äta nästa gång? Är det här tillräckligt nyttigt? Är det här onyttigt? Det här borde jag inte äta. Och varför äter det här ändå? Och nu redan resten dagen har förstörts, så nu kan jag lika gärna äta upp hela kakpaketet. Att vi hela tiden har det här mattänket. Jag säger inte att det är inte en ätstörning, men det är nästan lite så osunt mycket tankar som handlar om kosten. Jag tror att du är nog lite som på rätt spår där, att du tycker att det är skönt att inte behöva tänka på mat. För att vi är ju inte gjorda för det. Vi har ju inte kapacitet att jobba, träna, ta hand om familjen, och så ska vi dessutom tänka på mat typ 20 timmar per dygn.
Nej, men det har du rätt i. Det är faktiskt intressant, men det är inte så konstigt att vi gör det, som sagt, för vi matas ju med all denna mat i media hela tiden. Och det är precis som man säger så här, men vi skiter i de här sjuka idealen nu. Det är inte så lätt när man matas med de där sjuka idealen hela tiden i media. Det är ju liksom, hjärnan tar ju in det där hela tiden. Precis som man läser, även om man inte ens registrerar att man läser löpsedlarna när man går förbi. Så går du ner 10 kilo på 2 dagar. Det här ska du äta. Här är supermaten. Här är ba.
Mm.
Vi tänker ju på mat konstant. Och det är som sagt det som jag tycker är väldigt skönt med att, okej, nu har jag bestämt mig för att 2 dagar i veckan, då tänker jag på mat. För då tänker jag på vad jag stoppar i mig. Och håller liksom min 500 kaloriers diet. Men de andra dagarna i veckan, då behöver jag inte tänka på maten mer. Och jag håller ju min vikt. Nu går jag inte ner i vikt längre, men jag håller min vikt utan problem. Och det är ju superskönt.
Mm. Och men jag tror att det är liksom, det här har ju vi haft som lite mantra i träningspodden. Det här att hitta det som funkar för dig och så fortsätta med det. Att inte behöva låta det vara en kamp hela tiden. Så att oavsett om det är 5-2 eller vilken diet eller tallriksmetoden eller modellen eller vad man nu kallar allting för. Alltså att inte försöka hitta någonting som inte upptar hela din tankeverksamhet, för att det är inte hållbart i längden. Och jag hoppas att den här kosttrenderna som hela tiden ligger och snurrar, att det faktiskt kommer mattas av framöver, för att jag ser att det är väldigt många människor som inte mår bra av det.
Apropå mat så ska jag ikväll tänka på mat på ett väldigt positivt sätt. Jag ska gå på tjejmiddag med Camilla Läckberg och en tjejmaffia. Vi brukar ses några gånger om året och skvallra hjärnet och dricka en massa skumpa. Och ikväll ska vi också äta på Miss Von. De har ju så fantastisk god mat. Så att, nu håller jag på och tänker, vad kan jag äta för liten sallad till lunch så att jag sparar massa utrymme?
Kommer komma superhungrig.
Ja, man vill vara superhungrig när man kommer till Miss Von, kan jag säga.
Det är en av mina favoritrestauranger. Så det kan vi rekommendera alla icke-stockholmare som planerar in Stockholmsbesök under våren och sommaren.
Ja, men om man gillar asiatiskt med en liten twist, då ska man definitivt gå till Miss Von, för det är riktigt smarrigt. Så det ska bli kul, det ser jag fram emot. Plus att jag säkert har något matigt skvaller att bjuda på nästa gång vi ska podda.
Ja, vad härligt, det ser jag fram emot.
Vad härligt.
Du är min inkörsport till kändisskvallret.
Ja, men jag kände, du har ju lite talang. Du körde ju lite hänt extra frågor idag. Blir det några fler barn? Kommer plötsligt från Lovisa.
Och så bara, hänger du med Läckberg, då kommer du ju få det här polysuget, det här Instagram-fenomenet. Bebisen som alla har någonting att tycka och tänka om. Stackars ja. Läckberg alltså.
Ja. Eller stackars, hon får väl skylla sig själv lite grann.
Ja, men jag kan säga, det tar ju en kvart att läsa igenom kommentarsfälten när människor ska ge råd om lilla bebis Polly.
Ja, jag tror Camilla faktiskt klarar sig själv, för hon har ju... Hur många barn har hon sen innan? 3 barn sen innan. Så jag tror att hon kan ta hand om en bebis faktiskt.
Det tror inte hennes Instagram-följare.
Nej, men det är det som är så sjukt. Det är så roligt, och ibland är det så här... Här kommer en nybliven mamma. Hon har varit mamma i ett halvår som ska ge Camilla massa råd. Och Camilla är inne på sin fjärde unge. Ja. Och har liksom uppfostrat 3 stycken till att bli vettiga och självständiga individer. Men nej, men då behöver hon säkert något råd om det här ska gå bra med stackars lilla Polly. Ja. Men man blir så trött på det där ibland.
Ja, jag tycker det är lite underhållande när man sitter och tar sitt mellanmål. Kan sitta och scrolla igenom Läckbergs kommentarer.
Ja, men jag har säkert något smaskigt att bjuda på till nästa vecka. Så ni får inte missa träningspodden nästa vecka helt enkelt.
Vilken cliffhanger.
Ja, verkligen.
Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden. In och betygsätt och kommentera på iTunes i podcastappen. Och sen får ni gärna ställa frågor på våran Facebook-sida och på Instagram, där heter vi träningspodden med A, och hashtag träningspodden om ni lägger upp egna bilder.
Precis, och så lycka till med alla era lopp där ute, vi hejar på er. Vi ses om en vecka igen, eller vi hörs om en vecka. Eller hur?
Vi kanske träffas om en vecka igen.
Ja, exakt.
Hej då!
Hej då!
Producerat av Perfect Day Media.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.